Nästa liv. Åter i Sverige i 1685 född i värmländska skogarna i fattiga förhållanden med en hård barndom utan särskilda erfarenheter. Innan de inkallad som soldat under den 12 Karl som 19-åring. En skickas till krig mot Polen och det han kom igenom oskadad. Och sedan skickas till Ryssland i en tvist med tsar Peter. Ungdomsdrömmen var blåvit uppfylld. Att kämpa i kriget. De led så att den inte kan återberättas. Skriver han. Till slaget vid Poltava. Där han föll. Han var groggy med kontroversen fortsätter kriget i den lägsta astrala världen under en tid. Men mycket snart här på slagfältet blev han kontaktad av två män som var klädda i vitt med en bår. De lagde honom på. Innan han somnade. När han vaknade var han i ett slags sjukhus. Där han blev kontaktad av hans tidigare syster och mor från tidigare liv som grane. Han kände dem inte direkt. Här berättar han lite om hans förvandling från sidan 62. Du tycker väl att jag förändrat mig till min fördel, eller hur? Ja, vem skulle kunnat tro att du, gamla mor, kunde bli så ung igen? Förklara mig hur det gått till. Som du minns, var det en gripande stund då vi lyckades frigöra gamle Ulfur Ishäkte, där han så länge suttit fången. Då löstes också min ande ur den beklämning jag själv genom min halstärliga förtegenhet ådragit mig, och mitt sinne ljusnade mer och mer i samma mån som jag öppnade det för högre inflytanden. Slutligen, det var kort efter sedan du gått ner på jorden igen, kom det bud att jag skulle få flytta till en högre sfär, den som Tora redan tillhörde och där vi nu befinner oss. Men därvid undergick jag en förändring som var mycket underbar. Jag blev mycket matt och somnade in där nere och vaknade här uppe i en ny föryngrad gestalt. Det är något i en sådan process som liknar den jordiska döden. Ehur skillnaden i täthet mellan den kropp vi lägger av och den vi erhåller icke är så stor. Det är som om den yttre litet grövre formen smälter bort och den inre tunnare träder fram. Ja, jag kan inte förklara det där för dig. Du får väl själv någon gång erfara det. Du må tro, sa Tora, att det var en glädje när jag fick taga sicken med mig hit upp, där mitt lilla hem stod och väntade henne, och att vi nu också har det hos oss gör vår glädje så mycket större. Jag har också hälsningar till dig, först från gamle Ulf, som vi ännu kallar honom. Han är nu en flitig arbetare i den sfär vi senast lämnat, och vidare från Erik och Ingegärd, som bett oss vara välkomna till deras borg så snart som möjligt. Vi bor nu, som du kan förstå, i samma sfär. Då vi några dagar senare suttit tillsammans i förtroligt samtal, kom vår gamle vän Abilard på besök. Han tog mig i famn och lyckönskade mig till ett väl fullbordat jordeliv. Du har inte varit borta mer än 24 år, sa han. Men du har använt tiden väl. Det har varit en hård skola. Men tänk vad den gjort dig gott. Det förstår jag inte, sa jag. När jag nu ser tillbaka på mitt liv, har det ju bara varit strider och vedermödor. Vad har jag väl vunnit på det? Du har vunnit vad du icke på annat sätt kunnat vinna. Du har tämt den gamla ulfnaturen inom dig. Det fanns ännu i ditt väsen en bråd av vildhet, som inga här uppe fattat föresatser, ehur uärligt de än varit menade, ensamt varit i stand att utplåna. Det måste ske på det plan där denna vildhet haft sin tummelplats och där den kunde få rasa ut. Därför blev du sänd i kriget, som gav dig tillfälle att frossa i vild råhet. Men du motstod frestelsen. Du gjorde din plikt som en papperssoldat. Men du gladde dig aldrig åt själva striden. Den blev dig till vämjelse. Därmed var målet vunnet. Och du fick gå hem igen. Så underligt det kan låta, blev kriget för dig ett reningsmedel. Det var så även i ett annat avseende. De lidanden och umbäranden det förde med sig, och som du bar med tålig undergivenhet, hava utplånat många av de fläckar du genom tidigare våldsdåd besudlat dig med. Hur fördömligt kriget än är i sig självt, måste det dock liksom allt ont i världen i sina konsekvenser tjäna det goda. Det är ett gissel som människorna i sin ondska bundit åt sig själva, men som de också behöver för sin egen tuktan. När de inte längre behöver det, bortfaller det av sig självt. Det är dock en sak jag inte förstår. Den hårda skola Jag fick genomgå här i sfärerna före mitt senaste jordeliv. Hade tämt min vildhet. Så att jag själv åtminstone trodde mig ganska färdig i det avseendet. Varför skulle då samma läxa behöva repeteras på det fysiska planet? Därför att det är där. Med bindel för ögonen och i glömska av allt förflutet. Man ska avlägga provet. Man lär sig en läxa här uppe. Men måste gå ned till jorden för att... Läs den. Består man provet. Så har den goda lärdomen slagit rot i karaktären. Stapplar man. Och tyvärr är det ofta fallet. Så får man bakläxa och nödgas komma igen till nya livanden och nya prov. Därför ser man icke sällan hur liv efter liv för samma individ gestaltar sig så lika att man har svårt att skönja något det ringaste framsteg. Utvecklingen går stundom oändligt långsamt. Men han som väntar på oss har inte bråttom. Hans tålamod är oändligt, liksom hans kärlek är utan gräns. Sedan jag antecknat mina minnen från min senaste jordevandring och jämfört dem med äldre anteckningar från tidigare liv och därav dragit den nedslående slutsatsen att Abilard hade rätt i avseende på utvecklingens långsamhet, fick jag nu börja en mera ordnad verksamhet. Den var delad mellan regelbundna studier i min egen sfär och biträdande hjälp i en lägre. Jag var där vid ofta i tillfälle att träffa gamle Ulf. Och mellan oss uppstod ett starkt vänskapsband. Under hela tiden bodde jag emellertid hos Sigyn och Tora, där jag hade det angenämaste hem jag kunde önska mig. Så gick väl mer än ett halvt århundrade efter jordisk tidräkning. Kap 11. Äntligen möttes. Vid en dag föreslog Abilard komma att jag skulle avbryta min något enformiga verksamhet och unna mig någon rekreation genom att företaga en längre resa i vår sfär. Jag borde, tyckte han, se mig lite om i den värld jag tillhörde. Kanske kunde jag bli i tillfälle att göra nya intressanta bekantskaper. Eller uppliva gamla sådana. Han erbjöd sig att följa med och så begav vi oss av. Man färdas i vår värld vida lättare an på jorden. Här finns bekväma samfärdsmedel. Både elektriska fordon och styrbar luftskepp. Men man kan också bara genom en koncentrerad vilja direkt förflytta sig nästan med tankens hastighet från en ort till en annan. Detta kostar en viss ansträngning, men leder snabbast till målet. Man kan naturligtvis också vandra på sin fot och det innebär ingalunda samma ansträngning som en vandring på jorden. Då gången här är mycket lättare och snabbare än när man bär på den fysiska kroppen. Vi valde sistnämnd färdesätt, emedan vi då hade bättre tillfälle att se oss om. Det skulle vara en alltför svår uppgift att söka skildra allt det underbara och intresseväckande jag under denna färd fick uppleva. Jag vill endast dröja vid en episod som för mig blev av stor framtida betydelse. Vi hade besökt en mindre stad som låg på en bergslutning med utsikt över en vacker dalgång i vars botten en strid fjällbäck brusade fram och stod just i begrepp att lämna den. Då vi vid stadsporten mötte en ung kvinna som stannade och betraktade oss som om hon hade känt igen oss. Hon var liten och späd till växten men hade något viljestarkt i sitt utseende. Ögonen var milda med ett skimmer av svårmod i blicken. Det var något i denna blick som jag inte kunde komma förbi. Varför går I ut ur denna stad utan att ha varit inne i mitt hus? Frågade hon. Det är väl ändå mig i söken. Jag känner dig icke, sa jag förvånad. Men jag känner dig, sa hon med en övertygelse som syntes oskicklig. Du är riddaren Åke Algotsson. Inte sant? Jag bekräftade att jag en gång burit det namnet. Så följ mig då, goda herrar. Vi har kanske ett och annat att språka om tillsammans. Hon tog mig vid handen och ledde mig in i sin lilla villa, som låg alldeles in vid stadsporten. Abilard följde tyst efter. Vi kom in i ett enkelt och trevligt rum, som bar vittne om ordentligt och flit. Hon bad oss sitta ned i varsin länstol. Själv blev hon stående. Det var en tid, sa hon vän till mig, då den unge ståtliga riddaren inte försmådde en fattig alpiga som han träffade i skogen. Minns du lilla Gudrun, som du tog i din famn? Först var hon skygg, komma vänsterparentes sky, men sedan gav hon sig så helt åt sin vackra riddare att han aldrig gått ur hennes håg. Minns du det? Gudrun, sa jag spörjande, i det jag reste mig från stolen. Jag blev både häpen och förlägen. Minnen dök upp, som jag för länge sedan trott var utplånade. Den fagra Gudruns bild stod men så levande för mig, att jag inte kunde undgå att se, att det var hon, som nu stod framför mig. Ja, du har glömt mig, ser jag, fortsatte hon med ett vemodigt tonfall. Men jag har aldrig glömt dig. Mångt och mycket har jag sedan dess upplevat. Men bilden av min unge riddare har så bränt sig fast i min hågkomst, att jag skulle ha känt igen dig var och när jag än mött dig, skulle det också ha dröjt 1000 år. Och att jag en gång skulle möta dig, det visste jag. Den vissheten har brunnit som en liten tindrande stjärna i mitt väsens innersta. Den har kommit med att glömma så många vedermödor som jag mött på min väg. Den har lärt mig att tro och hoppas. Och nu har det undret skett, att jag möter dig här utanför min egen dörr. Gudrun, jag bär på en stor skuld till dig. Hur ska jag någonsin kunna gälla den? Därom ska vi icke tala, sa hon vänligt och sköt mig tillbaka ned i stolen. Men unna mig blott den lilla stund jag får behålla dig, att få sitta vid dina fötter och hålla din hand. Hon satte sig på en pall bredvid mig och lutade huvudet mot mitt knä. Du lilla Gudrun, sa jag och strök hennes hår. Har du lidit mycket för min skull? Älska är att lida, och jag har älskat dig och ingen annan under alla de sekel som förunnit i väntan på att du skulle komma. Vill du berätta något om dig själv från den tiden, då vi möttes där i skogen? Vad ska jag säga annat än att du tog mitt hjärta, utan att jag fick det i gengåva? Vad kunde jag göra annat än gråta, när du gick ifrån mig och äktade den fagra tärnan vid kung Valdemars hov? Jag dolde mig med min skam. Jag födde mitt barn i sorg. Men jag älskade det, därför att det också var dit. Jag blev förskjuten, vist bort, av min far, därför att jag inte kunde förmå mig att säga ditt namn. Utstött och föraktad gick jag med mitt barn på armen från dörr till dörr och bettlade till slutligen en gammal man av de geistlige tog vård om oss och utverkade att jag fick tjänst hos en rik och förnäm herre, som ägde ett gods nära Linköping. Där fick jag stanna och sköta hans svin. Ja, Gud signe den patern, som hjälpte oss då. Jag såg honom aldrig sedan. Abilard hade stigit upp och betraktat Gudrun med en forskande blick. Minns du vad den patern hette? Frågade Abilard. Ja, det är det enda jag minns av honom. Hans drag har förbleknat. Men jag måste ju minnas hans namn, för att kunna innesluta honom i mina böner. Han hette Abilard. Så har jag då funnit dig, min dotter, som jag så mycket sökte efter, sa Abilard och sträckte armarna emot henne. Jag anade att det möjligen kunde vara du. Nu har jag visshet. Känner du igen mig? Gudrun hade rest sig och stod med ett uttryck av den yttersta förvåning i sitt ansikte. Du, är du Abilard? Nå, så Gud välsigna dig, utropade hon och slog armarna om hans hals. Du får inte undra på att jag inte genast kände igen dig, tillade hon. Ty när jag fann min riddare, tog han mig så helt. Jag såg knappast att du var med. Sedan språkade vi länge tillsammans. Gudrun berättade att hon varit nere på jorden en gång och då varit nunna i Vadstena kloster, men inte funnit den frid som hon längtade efter. På min fråga vad hon nu hade för sig, och om hon trivdes i den trakt där hon bodde, svarade hon, jag lever ett mycket ensamt liv, men här finns ett hospital, där man tar vård om dem som har svårt att finna sig till rätta sedan de lämnat jordelivet. Där är jag en hjälpande syster, ty jag har god hand med sjuka. Det lärde jag i klostret. Vet du något om den, som då var vårt barn? Han är för närvarande på jorden. Där följer jag honom så mycket min tid tillåter. Det är mitt käraste värv. Jag har bara glädje av honom. Abilard reste sig och gjorde min av att gå. Ska ni redan lämna mig? Sa Gudrun och sträckte bedjande händerna mot oss. Jag tänker vi ta henne med på vår färd. Om hon har lust, sa Abilard och jag instämde av hela mitt hjärta. Jag trodde hon skulle bli tokig. Hon skrek och snurrade runt och blev alldeles vild av glädje. Sedan föll hon mig om halsen och grät medan ögonen strålade. Aldrig, aldrig trodde jag att jag skulle få följa dig, och aldrig trodde jag att jag skulle få återse Abilard. Och nu får jag följa er båda, lovad var Gud. Vår vandring gick därifrån till en enslig trakt högt uppe bland bergen. Det var en obygd, där vägen slingrade sig fram ut med branta stup. Över djupa klyftor och strida bergbäckar. Vegetationen var i början rik, men avtog i mång, som vi steg högre. Snart var vi uppe på en högslätt av vidunderlig skönhet med en krans av snötäckta alptoppar runt om horisonten. Men inte ett träd. Knappast en buske. Det enda som växte var ett fint dunligt gräs och stora praktfulla alpblommor. Där var så stilla. Ej ens en fågels kvitter avbröt tystnaden. Luften var så ljum och så lätt att andas. Gudrun var munter och glad. Hon sjöng sa att det ekade mot berghällarna. Vart ämnar du föra oss? Frågade jag Abilard. Här och är ljus och ödsligt. Till och med djurvärlden tycks ha dragit sig ifrån denna trakt. Inte långt härifrån bor en gammal lärd eremit som jag känner sedan långt tillbaka i tiden. Jag ville gärna göra honom ett besök. Kanske skola vi inte ångrade. Då vi gått en ett stycke, såg vi en underlig, något fantastisk byggnad sticka fram bakom ett klipputsprång. En gammal man med vitt hår och skägg trädde ut emot oss. Välkomna vara ni, sa han. Jag kände att ni skulle komma och jag är glad att få taga emot er. Min hydda är inte stor men den rymmer för er alla tre den bekvämlighet ni behöver och den gästfrihet ni längtar efter. Guds fred gamlatle, sa Abilard. Du känner säkert min reskamrater. Jag behöver ej nämna deras namn. De är av mig väl bekanta. Jag har följt dem i hundraden av år och jag visste att de en dag skulle söka upp mig. Gott att jag nu får se dem tillsammans och att det är du, gamle vän som fört dem till mig. För detta var är du träffält välkommen. Honom hade jag alltid tänkt att leda till dig, men icke ande jag, när vi anträdde vår färd, att jag även skulle ha lycka att möta henne och få vara den som förde henne hit. Ödets vänsterparentes skämnens. Vägar är underbara. Gudrun och jag såg förvånade en på den gamle och en på varandra. Varför lever du här så ensam? Långt ifrån andra människor frågade jag. Känner du inte hur ren luften är? Förnimmer du inte de högtidliga stillhet som här råder? Kan du inte förstå hur väl denna plats ägnar sig för de studier jag bedriver? Vilka studier? Vågade jag framkasta. Kom och se, sa han och förde oss in i ett stort rum, som såg ut som ett vetenskapligt laboratorium. På alla bord och hyllor stod instrument av många olika slag. Kikare, sextant vågar, deglar och retorter, även som preparater i en oändligt mångfald. Gudrun gick omkring och såg på alla dessa för henne så underliga ting, lyfte på dem och satte dem varsamt ner igen. Du förstår mera än andra. Det ser jag, sa hon. Men vad är det egentligen du studerar? Naturen. Ingenting annat än naturen, sa den gamle, och hans ögon lyste av glädje, medan hans mun drog sig till ett vackert småleende. Men, tillade han, naturen är oändlig i det stora som i det lilla. Och icke evigheten förslår för den, som vill intränga i alla dess hemligheter. Är då naturen så lockande, att du vill offra sekler på att studera den? Frågade Gudrun. Är blott naturen, sådan den ter sig för våra sinnen, men det som ligger bakom. Vad ligger bakom? Den stora anden, han som aldrig börjat och som aldrig slutat, han som är och aldrig förvandlas, han som bär allting utan att tröttna. Han som med sin milda andedräkt värmer varje litet livsfrö, så att det slår ut i blom och varje bävande människohjärta, så att det öppnar sig och skälver av fröjd. Har du sett denne ande? Ingen har sett honom, eller kan någonsin se honom, ej ens de höga keruber, som är hans sändebud. Men genom att komma på spåren de lagar, han skrivit för sin natur. Går jag liksom i hans spår och tänker hans tankar efter honom och för varje nytt litet led jag lägger till kedjan av gamla sanningar, ropar mitt hjärta av glädje. Ära vara Gud. Det kom ett förklarat sken över den gamles anlete, och han upplyfte sina händer, som om han tackat någon. Sedan förde han oss in i sin studerkammare, som på alla väggar hade hyllor med böcker och folianter. På skrivbordet låg högar av papper och gamla pergamentsrullar. På ena långvägen stod en bred bänk, övertäckt av ett hyende och några mjuka kuddar. Här bjöd han oss taga plats, medan han själv gick omkring och småpysslade med något. Först tog han fram ett gammalt krus och sedan kom han med tre kristallbägare. Detta har jag endast för kära gäster, sa han i det han slog i ett guldglänsande vin. Självfört är jag ingenting. Du har säkert ofta gäster, sa Abilard. Ja, de kommer både ovanifrån och nedanefter både för att hjälpa mig i mina studier och för att själva bli hjälpna. Uppfriska er nu med mitt vin. Det rusar icke. Och var så välkomna i mina käraste gäster, som jag under sekler gått och väntat på. Ja, du nämnde att du följt oss under århundraden och att du känt att vi skulle komma, sa jag. Vill du förklara varför du väntat oss? Det vill jag gärna, sa han och tog plats i en gammal skinnklädd länstol mitt emot oss. Minns du en tid då du var min herre? Du var den ståtliga riddaren Åke Algotsson vid kung Valdemars hov och jag var den fattiga skogshuggaren att leva vid din gård. Var det du som hjälpte mig att finna spåret av henne som förlupit mig? Så var det. Jag levde då som nu litet avsidas från andra människor. Djupt inne i skogsdunklet. Drömmar och aningar fyllde mitt väsen. Redan under tidigare skiften av min tillvaro hade jag studerat naturens hemligheter och uppodlat vissa okulta krafter som gjorde att jag hörde och såg mera än andra människor. Blott icke rörde mig själv för nära. Ty då var jag både blind och döv. Jag var gift och hade en enda dotter. Hon växte upp som en vacker stjärnblomma i skogen. Hon var min glädje och stolthet. Sedan hennes mor gått bort, var det hon som skötte om vårt lilla hem och vaktade våra getter. Men en dag kom hon hem skändad och ville inte bekänna vem den mannen var, som fläckat hennes ära. Jag försökte med hemliga krafter komma honom på spåren, men alltid förgäves. Och väl var det, ty om jag lyckats, hade jag kanske varit fläckad av hans blod. Då hon envisades att icke vilja namngiva sin förförare, blev jag hård och stötte henne ifrån mig. Det var se en handling, som jag sedan bittert ångrat. Hur har jag icke sedan sökt henne både på jorden och i sfärerna, tills äntligen hennes mor gav mig ledtråden till henne. Jag kunde sedan obemärkt följa henne på alla hennes vägar, men vågade icke giva mig till känna av fruktan, att hon skulle rygga tillbaka för den onaturliga far, som utstött henne. Detta har varit mitt lidande genom sekler. Sedan mitt sinne lagt sig till ro, har jag inte haft svårt att finna den man, som vållade vår olycka. Och även honom har jag följt. Icke med hämnde tankar utan med längtan att en gång få se de båda lyckliga vid varandras sida. I djupet av deras väsen har jag läst den hemlighet, på vilken livets lycka beror, av den upphöjda mästare, som leder mina studier. Har jag fått det rådet att tåligt vänta, tills de båda skulle söka upp mig. Det har förefallit mig som en tröstlös och ändlös väntan, och många gång har mitt hopp sviktat. Men nu, äntligen, har jag er båda hos mig. Han sträckte sina armar emot oss och tog oss båda med obeskrivlig ömhet i sin famn. Gudrun hade, under det han talade, smugit sig till honom och fattat hans hand, som hon höljde med kyssar. Jag hade en underbar förnimmelse av att något i mitt innersta väsen öppnades och genom denna öppning såg jag som en vision ett lyckoperspektiv, som fyllde mig med en för ej annat sällhet, tidligare utskänt salighet. Den varade kanske blott ett ögonblick denna vision, men jag kände att nu stod jag inför en ny fas av min utveckling. Nya strider och nya brytningar, men också nya lyckomöjligheter skulle komma att förverkligas. Abilard lämnade oss nu. Han gick att uppsöka andra, som behövde honom bättre, sa han. Han tog oss i famn och uttryckte sin förhoppning, att vi snart skulle råkas igen. Sedan svepte han kappan om sig och försvann med en underbar hastighet ur vår åsyn. Det var en lycklig tid vi tillbringade hos Atle, lycklig för oss och lycklig för honom. Han lämnade för en tid sina studier och ägnade sig helt åt vår uppfostran. Många visdomsord gav han oss och många underliga gåtor förstod han att lösa. Han var outtröttlig att svara på alla våra barnsliga spörsmål. Men när jag en gång sökte utforska honom om framtiden blev han allvarsam och svarade endast. Spör jag om det kommande. Det tål jag att vidröras av ovarsamma händer. Vet att vi i varje ögonblick av vårt liv bygga på vår framtid. Väl eller illa bygga vi. Det är dock vår egen hand, som fogar sten på sten till vårt framtida öde. Men söker vi förvetet intränga däruti, vill vi skåda hur det i detalj kommer att utmejslas, då förgripar vi oss på den högre makt, som övervakar och leder arbetet. och störa den samdräkt som bör råda mellan denna hemliga överskyggande makt och vårt eget väsen. Ju mera däremot vi i barnsligt förtröstan kunna lämna oss helt åt denna ledning och tro på dess ofällbara makt, desto fastare bygger vi. Desto skönare blir byggnaden. Utan tvivel finns de, som äger en viss förmåga att intränga i framtidens dunkel, och frestelsen är stor att göra det. Men det är alltid förbundet med faror. Icke minst den att bliva jäckad av en hägring, som kunnat bli verklighet, men som brast, då den skulle utformas av orena eller ovarsamma händer. Någon gång då vår själ vilar i andaktsfull stillhet, kan den, utan att trakta därefter, uppfånga en glimt av det, som framtiden bär i sitt sköte. Men då är det något som gives oss, ej något som vi griper efter. Och dess mening är endast att stärka vår vacklande tro och värma vår frusna förtröstan. Har du haft sådana inblickar i framtiden? Frågade jag. Knappast för min egen del, men ofta nog för dem jag håller av. Då har du kanske sett något som rör oss, vågade Gudrun framkasta. Vill du ändå söka avlocka mig en hemlighet, som det vore det bäst att icke veta, svarade Atle med ett vänligt småleende. Livet är alltid en brottning med det öde vi själva skapat oss, men vid vår sida står den, som håller alla trådar i sin hand och som leder oss med en vishet, som aldrig tager miste om medel och en kärlek, som aldrig sviker. Det må vara det nog att veta. Han tog hennes huvud mellan sina händer och kysste henne ömt på pannan.